Varmt välkomna hit till St. Pauli kyrka idag på Kristi förklaringsdag. Varmt välkomna också alla som följer med via närradion och webben. Och vi kan väl göra så att vi bara vänder oss om och hälsar på någon i vår närhet. Gärna någon som du kanske inte har hälsat på idag. Och säg välkomna hit. Jag ska säga också att det finns mer möjlighet att prata med människor också efter gudstjänsten, därför att vi har också kyrkkaffe inne i församlingshemmet. Och är du här för första gången så vill vi gärna bjuda på kyrkkaffet. Jag ska också säga att till samlingsmusik idag så spelades preludier av Carl Nielsen och som postludium preludium i G-dur av Bach. Och dagens psalmer, det är 332, 165, 359 och 17. Och kollekten idag går till Svenska kyrkan i utlandet som ju jobbar bland annat med att skapa relationer i kyrkan men också utanför kyrkan. Och man jobbar ju också bland annat diakonalt. Det finns också möjlighet att ge pengar till Nordisk Östmission som vi samlar in till här ibland. Och Nordisk Östmission arbetar ju med diakoni och mission i Östeuropa, bland annat en hel del i Ukraina. Och vill man skänka pengar så finns det QR-koder i agendan. Då så tror jag att det var det som skulle sägas. Jag ska också pålysa att vi kommer att börja en alfakurs till hösten. Och Alfa är ju en upptäckarkurs i kristen tro. Så är det någon person som du känner att du kan rekommendera att delta, som skulle behöva veta mer och samtala kring kristen tro, så fundera gärna på Alfa-kursen, och mer information ges bland annat av Björn Larsson. Då får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre, vi tackar dig att vi får komma inför dig och lovsjunga och tacka och tillbe dig. Vi tackar dig för att du har uppenbarat dig för oss. Och vi ber dig nu att du ska öppna våra hjärtan så att vi får ta emot det som du vill ge oss i denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Ja, idag så firar vi Kristi förklaringsdag. Och det är ju det tillfället då Jesus visar sig i sin härlighet för Petrus och Jakob och Johannes. Och det är en oerhört mäktig scen som vi ska få läsa om. Och i samband med den här händelsen så säger Petrus: det är bra att vi är med. Och det är ju en sån här kommentar som man kan säga till exempel när man står i ICA-kön och ska betala för sina varor och så om man glömt mjölken, och så säger någon: vi har glömt mjölk. Och så går man och köper det, så säger det här barnet oftast då kanske: det var bra att jag var med. Ungefär på den nivån låter den här kommentaren från Petrus. Alltså det blir en oerhört platt kommentar, nästan en komisk kommentar till det mäktiga som Petrus och Jakob och Johannes precis har fått uppleva, som de är mitt uppe i att uppleva. Och Markus och Lukas, de lägger till en förmildrande kommentar här för Petrus. Han visste inte vad han skulle säga. Men på ett sätt så finns det ändå ett stort djup i det som Petrus säger, oavsett om han är medveten om det eller inte. Därför att Petrus använder ett ord här, ett grekiskt ord, kalos, som betyder bra eller gott. Och det var ju precis det här ordet som vi också läser om i skapelseberättelsen, som Gud kommenterar varje skapelsedag med. Det var gott. Egentligen står det ju på hebreiska tov, men i den grekiska översättningen Septuaginta så står det kalos. Och när Petrus alltså kommenterar detta, så är det med ord som Gud själv använder i paradiset. Och det är just en paradisisk händelse som de här lärjungarna får vara med om, där Gud uppenbarar sig i sin härlighet. Och det finns flera beröringspunkter på Kristi förklaringsdag, både med paradiset men också kring detta med Jesu död, som vi ska också få lyssna till lite senare. Och Jesu död, det skedde ju till försoning för våra synder. Och bara någon dryg vecka senare så skulle ju Jesus hänga på korset tillsammans med rövarna, och den ena rövaren skulle då säga, eller Jesus skulle säga till rövaren: redan idag ska du vara med mig till paradiset. Och de orden kommer ju efter att rövaren har vänt sig till Jesus och sagt: tänk på mig. Alltså rövaren, han vände sig till Jesus, han omvände sig till Jesus, och det öppnade vägen för honom till paradiset. Och för att få del av paradiset, för att få del av den himmelska härligheten, då behöver också vi omvända oss till Jesus. Så nu får vi be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Evige Gud, du som lät Kristus bli förklarad med Mose och Elia på det heliga berget, ge oss en sådan tro på honom att vi som dina barn får del av din härlighet i himlen. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på Kristi förklaringsdag.
Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ur Andra Moseboken. Herren sade till Mose: gå upp till mig på berget och stanna där, så ska jag ge dig stentavlorna och lagen och buden som jag har skrivit för att undervisa folket. Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg. Till de äldste sa han: stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aaron och Hur är ju kvar hos er. Den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem. När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln. Herrens härlighet visade sig över Sinaiberget och molnet täckte det i 6 dagar. Den 7:e dagen ropade han till Mose ur molnet, och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
Dagens episteltext är hämtad från Andra Petrusbrevet. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett om honom i hans majestät, ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium som finns hämtat i Matteus, det 17 kapitlet. Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare. Herre, vi tackar dig för barnen i församlingen och ber att du ska välsigna dem, särskilt nu när de går till söndagsskolan. Vi ber också att du ska öppna oss här inne för det som du vill ge till oss. I Jesu namn. Amen. Det som vi läser om här på Kristi himmelfärdsdag, förlåt, Kristi förklaringsdag, lätt att blanda ihop dem. Det är ju någonting som sker i slutet av Jesu liv här på jorden. Och han hade ju redan visat vem han var. Han hade uppväckt döda, han hade botat sjuka, Han hade stillat stormar. Han hade gett mat till tusentals. Han hade förlåtit synder och mycket annat som bara Gud ju kunde göra. Och dessutom så hade ju Petrus ganska nyss bekänt honom som Messias, den levande Gudens son. Och man kan fråga sig varför då ytterligare en uppenbarelse på det här sättet. Och ett viktigt skäl till den uppenbarelsen som vi får här tror jag kan hänga samman med de första orden som vi läser i den här texten, nämligen att Matteus inleder med orden 6 dagar senare. Och det som hade skett då 6 dagar tidigare, det var ju att Petrus hade bekänt Jesus som Messias, den levande Gudens son. Och det hade ju skett efter att Jesus också hade talat till lärjungarna om sitt kommande lidande och sin kommande död. Och det är troligt att åtminstone en del av skälen till att Jesus nu ger dem den här uppenbarelsen är just detta att han vet att de kommer att gå in i en svår tid och att de inte ska glömma bort vem man är genom att få nu också denna uppenbarelse. Alltså när de har det som mörkast så verkar det ju som att alla lärjungarna hade tappat hoppet om vem Jesus var. Vi kan ana det i alla fall utifrån texten att alla hade tappat hoppet. Och kanske så är det just detta som sker på Kristi förklaringsdag som också är skälet till att när kvinnorna berättar att graven är tom så är det ju just Petrus och Johannes som ju var med vid förklaringsberget som springer till graven. Kanske var det så att det här tillfället hade gett dem den här lilla extra som gjorde att de faktiskt anade att Jesus kanske hade uppstått. Och det här påminner ju oss också om vikten av att vi påminner oss om det som Gud har gjort för oss. För oftast är det ju så som människor att vi är väldigt bra på att minnas det negativa. Vi kommer ihåg saker och ting som blev dåligt, som inte blev bra. Kanske saker och ting som vi hade bett för mycket som inte vi upplevde ett bönesvar på. Sånt där kanske har en tendens att sätta sig i oss och så fokuserar vi väldigt mycket på det. Och den här texten lär oss att vi behöver påminna oss om det goda som Jesus också gör, som Jesus gör i våra liv. Och det kan vara saker och ting som har hänt i våra liv som han har gjort och vi kanske sitter här och känner att han har inte gjort något gott i mitt liv. Och då kan vi gå till Bibeln därför att där står det mycket om vad han har gjort i våra liv. Till exempel detta som också finns med ganska så tydligt i texten idag, nämligen att han var ju på väg till Jerusalem för att lida och dö. Och i Lukas så står det ju att det är just det som Jesus också samtalar om med Elia och Moses, just hans kommande händelserna i Jerusalem. Och det som då händer här på förklaringsberget är att Jesus förvandlas. Och vad det innebär, det är ju inte att Jesus blir en helt annan person, utan han är precis samma person, men han uppenbarar sig på ett annat sätt. Han visar sig på ett annat sätt. Jesu ansikte lyser som solen. Och det här har vi ju också på flera andra ställen i Bibeln. Till exempel så får ju Johannes uppleva det ungefär 60 år senare när han befinner sig på ön Patmos och när han får uppenbarelsen som ju han skriver ner i uppenbarelseboken. Där visar sig Jesus också för honom och då talar han om att hans ansikte lyste som solen. Och att kläderna blir vita som ljuset, det ser vi också på många ställen. När profeterna får se Gud, så till exempel Hesekiel talar om att Guds kläder var lysande och finare vita, och även i Daniels vision av Gud så talar han om lysande, ljusa och vita kläder. Och molnet är ju i Bibeln på många ställen inte bara en bild för Guds härlighet, utan molnet är Guds härlighet. Vi har molnstoden till exempel som går före folket när de vandrar i öknen, eller när molnet sänker sig ner över tabernaklet, eller på Sinai berg som vi läste också om i den gamla testamentliga texten, eller när Jesus stiger upp på Kristi himmelfärdsdag så förs han ju upp i ett moln. Det är alltså inget vanligt vädermoln, utan det är Guds härlighet som är närvarande när Gud visar sig, när Jesus visar sig i all sin härlighet. Och det betyder ju att när evangelisterna skriver evangelierna så är det inte bara det att de berättar om en kär vän, en person som var en duktig predikant och en person som var en undergörare, utan de hade verkligen sett Jesus i sin härlighet, en person som hade strålat inför dem i himmelsk glans. Och sen blir det ju då mäktigt att höra här och se att det är inte bara Jesus då som visar sig på det sättet, utan också Mose och Elia kommer till Jesus och samtalar med honom. Och Mose, han dog ju på 1400-talet före Kristus och Elia på 800-talet. Och ändå så var de här tillsammans med Jesus. Och det är viktigt att vi ser här att det inte är några hologram av Mose och Elia. Det är inte någon AI-version av Mose och Elia, utan det var verkligen Mose och Elia som stod tillsammans med Jesus. Det var de riktiga Mose och Elia som var tillsammans med Jesus. Och det här talar ju också om att det inte bara Gud, utan hela himlen är engagerad i det som sker på jorden. Vi vet ju att himlen, det är ju något fullkomligt gott, det är fullkomligt ljus, det är fullkomligt härligt och det är underbart. Men det är också så att samtidigt som det är detta så är det ändå så att Gud, han sörjer över det som händer på jorden, det orättfärdiga som händer på jorden. Och på ett sätt så lider ju Gud med oss i vårt lidande. Och här ser vi också att Mose och Elia, trots att de är i himlen, så är de alltså medvetna om förhållandena på jorden. Och de är engagerade i det som händer på jorden. Som Lukas skriver så samtalade ju de med Jesus om hans kommande händelser i Jerusalem. Så himlen är engagerad. Och det ser vi också på flera ställen i Bibeln. I till exempel Lukas 15 kapitel så läser vi om att det blir stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Och i Uppenbarelseboken kapitel 6 så läser vi om stora svårigheter som kommer över jorden. Och då ser vi att det står att själarna i himlen som hade blivit dödade för sin tro, de ropar till Gud med stark röst: hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare? Så de var alltså medvetna, människorna i himlen, om det svåra som hände på jorden. Och svaret från Gud, det är att det ska dröja ytterligare en liten tid, därför att ännu är skaran av de räddade inte fulltalig. Och det är ju det som är svaret på varför kommer inte Gud nu? Varför dröjer det med hans återkomst när det sker så mycket lidande på jorden? Och då är ju Guds svar alltid detsamma som vi ser också på andra ställen i Bibeln, att han dröjer för att så många som möjligt ska bli räddade. Det är ju det som gör att han tycker att det är bättre att det sker ett visst lidande nu än att han redan nu skulle komma tillbaka, därför att så många som möjligt ska komma in i himlen. Och ibland kan vi ju känna oss ensamma och osedda, och inte minst när vi drabbas av olika svårigheter. Och då är den här texten på Jesu förklaringsdag en tröst för oss att han, Gud själv, men också himlen är engagerad i det som sker på jorden och i vår räddning. Och mitt då i detta så föreslår Petrus att han gärna skulle vilja bygga 3 stycken hyddor. En åt Jesus, och en åt Mose och en åt Elia. Och en vanlig tolkning av detta, det är ju det att Petrus, han fungerar som de flesta människor, nämligen att är vi med om något härligt, något gott, så vill vi gärna vara kvar i det. Vi vill vara kvar i det goda. Om vi har något härlig semesterkväll till exempel, när solen är uppe, det sker ju inte så ofta nu för tiden, men om solen skulle gå upp någon gång på sommaren, så vill vi gärna fånga den, och så vill vi gärna vara kvar i det. Och då kan det vara så att Petrus, han vill gärna bevara den här känslan och det här härliga som han var med om. Men Jesus vill inte att han ska bygga några hyddor, utan strax efteråt så avslutas den här förklaringen, den här strålglansen, och så blir det som vanligt, då inne citationstecken igen. Och sen så går de ju ner för berget. Och nere i dalen där, så poängen med det är ju för att visa att våra liv här på jorden är inte bara himmelsupplevelser, utan vi är kallade att leva på jorden. Vi är kallade att vara i de här omständigheterna. Men vi behöver också ta emot av Gud. Vi behöver det som Gud har att ge för att också orka med och klara av och leva på mitt i våra omständigheter. Och vi ser ju att när de går ner i dalen så stöter de redan direkt på problem. När lärjungarna försöker att bota en sjuk, och så lyckas de inte med det. Och så gör Jesus det istället. Och det är ju lite på samma sätt med Mose i den gammaltestamentliga texten, där Mose får vara uppe på berget i 40 dagar i molnet, och så kommer han ner till folket där nere i dalen, och så har de byggt guldkalven. Och det här talar ju också om hur det är att vara som människa, att det är inte alltid fantastiskt och gott, utan det är toppar och det är dalar. Och ganska så ofta så är vi kanske någonstans i mitten mellan en topp och en dal. Ibland kan det bli riktigt svårt, såklart. Men vi behöver gå upp på topparna ibland. Och vi kanske inte får vara med om samma sak som Petrus, Jakob och Johannes. Men när vi kommer till Gud, då är det som en bergstopp. Alltså när vi ber, när vi läser Bibeln, när vi går till gudstjänsten, tar emot nattvarden, när vi bekänner våra synder, då blir det som en bergstopp, därför att där hämtar vi kraft och styrka för att också få det för att gå ut i livet och leva mitt bland det som kan komma mot oss där. Och det finns också fler skäl till att Petrus kan ha kommit med den här tanken om att bygga hyddor. Ett annat skäl, och det ena behöver inte utesluta det andra, det är ju det att när han står inför Guds härlighet, när han är tillsammans med Gud, så det som händer då, det är att han helt enkelt glömmer bort sig själv. Därför att han har Gud inför sig i sin härlighet. Och när man fokuserar på Gud, när man tittar på honom, när man ser på honom, då glömmer man bort sig själv. Vi människor har ju väldigt lätt att stirra på oss själva och jämföra oss med andra. Och det gör ju att det skapar en massa problem, det skapar en massa ofrid i oss. Det skapar avundsjuka, det skapar missmod, därför att man kommer aldrig nå upp dit som man egentligen skulle vilja. Men när Petrus ser Jesus, då glömmer han bort sig själv, och det är därför som han vill bygga bara 3 hyddor. Men det finns också ett ytterligare skäl, och det är ju detta med hyddor. Det finns ju också med som motiv i Bibeln på många ställen när det talas om framtiden. Till exempel så talas det om under lövhyddohögtiden, så det är ju en högtid som judarna firar för att Gud tog hand om dem under ökenvandringen, hur Gud såg till dem i öknen. Och den, under lövhyddohögtiden så bygger man hyddor, det gör man ju fortfarande som jude när man firar den här högtiden. Och det talas om i Sakarja kapitel 14 om att först talas det om att han ska komma, Messias, kungen, ska komma till Olivberget. Och då ska Olivberget brista mitt itu. Och det skedde ju inte vid hans första ankomst, utan berget är ju fortfarande helt. Men när han kommer igen, då ska Olivberget brista mitt itu. Och så står det om att då ska hela jorden bo i trygghet. Och alla hedna folk ska strömma till kungen som är i Jerusalem. Och då ska de fira lövhyddohögtid. Och det motivet finns ju med på många andra ställen. Till exempel i Hesekiel 37. Där det talas om de förtorkade benens dal. Så talas det om att Gud ska ha sin boning bland folket för alltid. Och ordet där för boning är samma sak. Han ska tälta. Och det grekiska ordet där är skäne. Precis samma ord som används här i Matteus. Och vi har det också i Uppenbarelseboken kapitel 21. Där det står att jag såg en röst från tronen. Se, nu står Guds boning, och det är skäne som används här, bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Så det är fullt möjligt att Petrus både ville bevara det här som hände, också att han liksom glömde bort sig själv, men också att han på något sätt tänkte att den här tiden då Gud verkligen skulle komma fullt ut, att han ville bidra till detta, att nu tar Gud verkligen sin boning bland oss. Men det som profeterna i Gamla testamentet inte såg, och det som lärjungarna vid det här tillfället fortfarande inte hade fattat, det var ju att Jesus först, alltså kungen, måste först göra något annat, nämligen att försona världens synd. Och så skulle kyrkans tid komma, och så skulle evangeliet nå ut till alla folk innan den här tiden av hyddobyggande skulle kunna ske, där Gud tar sin boning på det sättet bland sitt folk. Och så säger då fadern från molnet tre saker. Och de första två sakerna som fadern talar, det är ju samma sak som han säger också när Jesus döps. Detta är min älskade son, han är min utvalde. Och det är ju citat från Gamla testamentet, från Saltaren 2 och Jesaja 42, där det beskrivs att Gud är kärlek, där Gud älskar oss, men också där det talas om att om Messias, om den utvalde. Men så säger han då ytterligare en sak som inte finns med när Jesus döps, och det är detta: lyssna till honom. Och det är ord från 5 Mosebok 18, där det talas om en kommande profet. Och det här är ju väldigt viktigt och en väldigt central sak på Kristi förklaringens dag. Detta med att lyssna till honom. Så det gjorde också till oss att det är inte bara det att Jesus är kärlek, eller att Jesus är den utvalde, utan vi får också en uppmaning. Och det är en uppmaning som naturligtvis gäller fortfarande. Vi behöver lyssna till honom. Jesus, han är inte bara en vishetslärare. Han är inte en person som tyckte det var kul att vara i centrum. Utan Jesus förvandlades inför lärjungarna för att de skulle förstå vem han verkligen var. Och en dag så ska vi inte bara läsa om den här härligheten, utan vi ska också få leva i den. Därför att i himlen, då kommer det vara som en enda lång bergsupplevelse. Vi kommer leva på berget. Vi kommer leva i paradiset tillsammans med honom. Så därför är det så viktigt att vi nu tar till oss de här orden också. Att vi lyssnar på honom. Att vi vänder oss till honom. Så att vi också är redo när han kommer. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss alla bedja. Herre himmelske Fader, du sände oss din son för att dela våra mänskliga villkor och till vår frälsning från synd och död, för vilket vi tackar och ärar dig idag. Men särskilt tackar vi dig också för att du visade hans härlighet för Petrus, Jakob och Johannes, och därmed också för oss. Herre, till dig kommer vi idag med våra böner. Var oss nådig för Jesu Kristi skull. Helga och led oss med din heliga ande och giv oss nåden att förfölja din vilja i enlighet med ditt ord. Herre, tänk i nåd på din kyrka och skydda henne från allt ont. Styrk och bevara henne genom ordet och sakramenten. Välsigna alla dem som har tjänst i kyrkan och deras verk. Särskilt ber vi för vår egen församling, St. Pauli, och de barn som här genom det heliga dopet upptagits i din gemenskap, nämligen Maja, Solveig, Dante, Willem, Fato och Rio. Var oss dem som lider förföljelse för ditt namns skull. Vidga din kyrkas gränser så att evangelium blir förkunnat för alla folk och samla henne från jordens ända till det rike som du har berett. Särskilt ber vi dig för vår vänförsamling Per Nyagopi och Mikane Jesuskyrkan i Addis Abeba, liksom Nätverks arbete i Rumänien. Giv vår Herre hela världen fred och låt rätt och rättfärdighet råda på jorden. Särskilt ber vi för kriget i Ukraina och konflikten i Israel. Idag tänker vi också på USA och ber för att valet där ska få bli fredligt och utan mera våld. Skydda och bevara vårt fosterland. Låt visdomens och rättvisans ande leda alla med ansvar och inflytande i samhället. Vi ber för konungen, regeringen och riksdagen. Skänk oss Herre glädje i vårt arbete och vår vardagskallelse och kraft att ömsesidigt tjäna varandra. Ge framgång åt all god verksamhet som utförs i samhället. Låt dem som har lov och semester få sin behövliga vila från skola och arbete. Gör våra hem och skolor dugliga i deras uppgift att utrusta och fostra ungdomen. Håll skada och olyckor borta från vår hembygd. Beskydd alla som under sin semester är ute på resa. Kom så, Herre, till alla som söker dig hjälp dem som kämpar för sin frälsning. Tänk på alla ensamma, sörjande och bedrövade. Kom till alla sjuka och döende. Behåll oss fasta i tron på dig och ge oss efter detta livet en evig salighet. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Tacka Herren Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättade oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete, som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Trons mysterium.
Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare, ge du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Amen. Amen.
Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.
Vi sjunger ur lovsångshäftena som ligger i bänkarna. Och första sången är nummer 39. Kom, nåde, bordet är dukat. Nummer 39 i lovsångshäftena. Sång nummer 3, Se Guds härlighet.
Se Guds härlighet har uppenbarat sig för oss i hans tempel, i Herrens tempel. Se Guds härlighet.
Se Guds härlighet har uppenbarat sig för oss i hans tempel, i Herrens tempel. Vi får smaka och se, vi får smaka och se att Gud är god emot oss. Han är god emot oss. Herrens härlighet har uppenbarat sig här på denna plats. Se, Guds härlighet har uppenbarat sig för oss i hans tempel, i Herrens tempel. Se, Guds härlighet har uppenbarat sig för oss i hans tempel, i Herrens tempel. Vi får smaka.
Så tar vi också min favoritsång, det är nummer 2, Be Still for the Presence of the Lord.
no work.
No work to have for him. Till faith receive him. He still for the power of the Lord is moving in his way.
Och så som allra sista sång så sjunger vi en sång som våran treåring har sjungit mycket här i sommar och som passar så bra med dagens tema. Den står inte i lovsångshäftet, men texten är enkel. Den är: Herren är Gud, Herren är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Herren är Gud, han och ingen annan.
Herren är Gud, Herren är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Herren är Gud, Herren är Gud, han och ingen annan. Herren är Gud, Herren är Gud, uppe i
tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Det är han som bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Herre, låt det himmelska brödet göra oss allt mer lika din älskade son, som denna dag på det heliga berget visade till vilken härlighet du har kallat oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.